Då är det alltså sakkunnig förhör med före detta kommissarien Bo Vide, förhöret åberopat av kärrandena, och det är något av kärrandeombuden som inleder. Varsågoda.
Ja, kan du först då berätta lite om din erfarenhet och kompetens, formell utbildning som polis och kriminalkommissarie?
Jag gick polisskolan 1963 och hamnade då i Roslagens, eller Täby polismyndighet som det hette på den tiden. Någon gång efter mitten på 1980-talet så var jag chef för våldsroten i Täby. Sen 1991 så flyttade jag över till våldsroten i Stockholm. Och ifrån 1993 så fick jag funktionen som spaningschef vid dåvarande Stockholms polismyndighet. Och efter då 95, efter omorganisationen, vart ju City polismästardistrikt. Och fram till 2004 tror jag det var, när jag slutade och gick i pension.
Ja, och innan vi går in på ditt sakkunnigutlåtande där du då har beskrivit bland annat hur en polisutredning går till, kan du då lite allmänt beskriva hur en polisutredning normalt sett går till?
Ja, naturligtvis så försöker man ju då utgå ifrån händelsen. Vad är det som har inträffat? Och när man har klarlagt det, vad det är för någonting, så fortsätter man ju. Och visar det sig då att det är frågan om någon annan som har vållat då, i det här fallet som jag mest jobbade med, då, någon annans död, så inleddes en förundersökning om mord oftast. Och utifrån det då så börjar man att söka eventuell gärningsman.
Ja, vi har hört en annan person som heter P. Martinsson, han talar om de fem dubbelvena. När, var, hur?
Ja, det är nog ingenting jag vill ge mig in på.
Okej. I en polisutredning, är man då öppen i början eller bestämmer man sig fort för en viss gärningsman?
Jag tror faktiskt ombudet får prata lite högre.
Ja, i en polisutredning, är man då öppen i början eller bestämmer man sig fort för en gärningsman? Eller
Nej, man försöker nog, man ska säga försöker, för det är inte alltid kanske det blir så som man har tänkt sig. Men man försöker nog vara öppen och se till vad det är för någonting. Nu finns det ju vissa saker när man kommer in på en brottsplats som man tittar på i första hand. Naturligtvis så kan man tro att det finns någon anhörig, någon knytning mellan offer och då eventuell gärningsman. Eller finns det någonting annat som kan styra upp det här inledningsvis? Så man försöker väl gå genvägar, men man försöker vara öppen.
Om man har en polisutredning som man håller på med och inga, trots att man gör stora utredningar, inga bevis kommer fram, fortsätter man då eller lägger man ner det?
Nej, rimligtvis så, om man nu har konstaterat vad det är man jobbar med, man konstaterar att det är ett mord som vi jobbar med, eller sannolikt ett mord är det ju hela tiden jag får säga, så jobbar man till en viss punkt när man inte tror att man kommer längre, och då läggs ju ärendet ner. Och vad ska jag säga då är det vilande. Skulle det dyka upp någonting så plockar man ju upp ärendet igen och naturligtvis så fortsätter med det. Mm.
Kan du då berätta lite om det här uppdraget som du har, som du skrivit ett utlåtande om? Vad var ditt uppdrag och vilket underlag hade du när du gjorde det här utredningen angående Ann-Katrin Härm?
Det här var ju då omkring, exakt datum har jag inte kontrollerat, men ungefär 2002 kanske någonting, som det gick ett par tv-program på, jag tror det var vanliga public service tv, som beskrev då ett antal ärenden. Och bland annat så var det då ett dödsfall på Ann-Katrin Härm. Det rörde sig om mordet då på Da Costa. Men det rörde sig också om ett par dödsfall till. Det var alltså då på Hägerstensåsen en kvinna som anträffades död. Och ute i Upplands Väsby en flicka, 16-års flicka, som anträffades död. På något sätt så de här tv-programmen då sammankopplade det här. Efter programmen så fick jag uppdraget då utav dåvarande polisöverintendenten Jennekvist och så kriminalchefen vid City att göra en undersökning utav de här ärendena. Finns det någonting i det här som har framkommit vid tv-programmen som är riktigt, eller vad är det frågan om för någonting?
Ja.
Och det var där det började. Mitt uppdrag var då alltså att gå igenom de här ärendena. I första hand då de tre ärendena, det var dödsfallet på Ann-Katrin Härm, dödsfallet på Hägerstensåsen och dödsfallet uppe i Upplands Väsby. Och varför jag säger dödsfallen, det är för att du inte i något fall konstaterat att någon av de här har bragt som livet. Okay. Man har alltså inte någon säker dödsorsak. Mer än då i fallet Ann-Katrin Härm där hängningen var naturligtvis helt klar.
Okej. Okay. Och vilket underlag fick du, hade du tillgängligt när du gjorde undersökningen angående Ann-Katrin Härm?
Det första var att jag började leta allt material till det här. Och i alltså polismyndigheten i Stockholm, eller vi sitter polismästardistrikt då ska vi säga. På registret så kunde jag hitta en hel del, och det var alltså den första delen, den utredning man gjorde 1982 om Ann-Katrin Härm. Men sen fanns det inte så mycket mer, och då fick jag vända mig till Västerorts polismyndighet som hade tagit över då utredningen om mordet på Da Costa. Och där fick jag sitta och gå igenom den utredningen och plocka ut de handlingar, för då var det sammanblandat det här materialet. Men jag tror faktiskt att jag lyckades då sortera upp det mesta så att jag fick tag på det mesta materialet. Jag är ganska säker på det.
Så det var ingen ordning i de här papperna riktigt?
Jo, ordning var i papperna, och i de första, alltså delen, det som inträffade 1982, där var det ordning, och det fanns då på Stockholms polisdistrikt. Men sen när man återupptog det här 1984 och började jobba, då gick ärendena liksom i varandra på något sätt. I vissa fall vill jag minnas också man hade till och med hållit förhör i båda ärendena, men i samma protokoll.
Okay.
Vilket innebar att man då hade fört över alla de handlingarna till Da Costa-utredningen. Men det gick att sortera upp.
Är det viktigt att man håller reda på vilka förhör man har haft, om man har haft det flera gånger till exempel?
Och det är jätteviktigt.
Varför då?
Ja, för det första, om man ska göra en analys av alltihop sedan, så måste vi ju veta exakt vad som har sagts. Så man bör ju också då veta hur många förhör som har hållits. Det finns ett system att hålla ordning på det här, inte minst den här förundersökningsregistreringen som fungerar på ett utmärkt sätt.
Ja, och så började du arbeta då med det här utredningen på Ann-Katrin Härm. Och vad kom du fram till, och vad olika saker framkom, och vad tänkte du på när du gjorde detta?
Jag måste ju återgå. Det jag då bestämde mig för det var att i första hand gå igenom allt material som fanns och fanns tillgängligt, och sen göra en analys av det materialet. Och sen återvända då till platsen för händelsen. Försöka bortse från allting annat. Det var inte så lätt att bortse från det här och bortse från misstankar mot personer. Därför när det här blev känt så var jag ganska hårt uppvaktad av olika medier och andra som ville då komma med sina synpunkter och berätta vad de ville. Jag försökte slå mig ifrån med det där. Gick tillbaks till Krukmakargatan 44 där allting hade utspelats. Och försökte då med det material som fanns tillgängligt. Dels då det som var ifrån 82, men sen då de kompletterande materialen ifrån alltså 84, hösten 84 och framåt i utredningen. Att gå igenom och försöka analysera och se vad är det egentligen som har hänt.
Ja, och kan du berätta lite mera då vad du kom fram till och hur det verkar gå till?
Ja, när jag kom fram till det här så slutsatsen i det hela och mitt antagande i det här är att det här är då en händelse som är självförvållad. Vilket innebär att, som jag ser det, ingen annan har deltagit i det här dödsfallet. Sedan då, varför det har hänt, nu har inte jag dragit så långtgående saker som min kollega som gjorde det här 1982, utan jag bara konstaterar att det här kan alltså vara ett självförvållad historia som med uppsåt att göra det, men det kan faktiskt också vara en olyckshändelse. Och sen har inte jag spekulerat mer i det.
Och vad är det som talar för då att det är en olyckshändelse eller eventuellt ett självmord?
Ja, det är ju hela den här platsen och det som har gått igenom. Och det man hade då inte hade undersökt och som det var lite frågetecken för 1982. När man då la ner det som också då ett självförvållad händelse. Det var ju att man inte hade den här urinavgången som man då förväntar sig i en sån här situation. Och det var väl undersökt, man sa man hade inte där. Och det kan jag ju säga då att vi funderade mycket på det här och tänkte hur ska det här komma? Varför blev det på det här sättet? Och då var det en av damerna i arbetsgruppen som sa att jag inte förstod någonting. Och de här kläderna som man har på sig, det är alltså någon form av syntetmaterial som torkar nästan omedelbart. Det bara rinner rakt igenom. Det händer ingenting. Det kunde då vara en möjlig anledning till det här. Men sen så hittade man ju så småningom, för nu kommer jag inte ihåg året, 1985, så skickade man åter mattan till SKL för undersökning. Och då fann man att...
Ursäkta, mattan som...
Mattan som alltså då låg under henne. Precis då i den här situationen man märkte ut. Och där, det visade sig klart att man hade... Det fanns då... man mätte upp, jag har det i mina papper här, ett visst antal mängd med urin och... Det var lite svårt, står det, att avgöra om det här var humant eller om det var djururin. Men med största sannolikhet så säger man att det är ett humant, alltså mänskligt urin som har lämnats här. Och utöver det så fanns det i den här urinen också delar eller, vad ska vi säga nu, det fanns då substanser ifrån det här ämnet Sobril, det var vad det nu hette för någonting, men det var jag också här. Oxazepam tror jag det heter, som fanns i det här. Och då kunde man väl nästan utesluta att det kunde vara ett djururin, utan det borde vara ett mänskligt urin. Om inte man nu på något sätt hade fått hunden att äta det här eller vad det nu var för djur. Men det verkade ganska orimligt. Det här var en sak som kom långt senare också i själva utredningen. Jag tog det här också på... Granskade de tekniska undersökningarna. Naturligtvis först då den här indelande delen. När teknikerna gör sin beskrivning av vad de ser när de kommer in. Vad är det man ser för någonting? Vilket vi analyserade väldigt noga. Och tog fasta då på hur man hade tagit sig in i lägenheten. Vad jag uppmärksammade var att det fanns inget tidsschema uppgjort som jag kunde hitta i alla fall i utredningen på olika saker. Och då gick jag in och började göra ett tidsschema här. med de då uppgifter som jag ansåg var korrekta, hållbara och riktiga. Och det var naturligtvis när telefonsamtalet kom till ledningscentralen. När Ann-Katrin hade ringt till sin svärmors telefon. Det fanns vissa saker. Det var väldigt väl dokumenterat utav den här kollegan 1982 om olika tv-program man hänvisade till. Vad som hade hänt i samtalet då mellan Ted Herm och hans nyvunna då bekantskap Margareta Eriksson. Det här var väldigt väl dokumenterat och man hade även tagit reda på förskjutningar. På den tiden så försköts tv-programmen några minuter hit och dit. Och med utgångspunkt av det så tycker jag man kunde få fram ett rimligt tidsschema. Och det fanns alltså inte utrymme och utrymme för någon annan att ha deltagit i det här. Och då brydde vi oss inte om inledningsvis vem som skulle kunna vara misstänkt. För det skulle ju faktiskt rent teoretiskt sett kunna finnas fler som var inblandade i det här.
Tycker du det är viktigt i en brottsutredning att man tittar på tidsscheman så man vet att det är möjligt?
Ja, naturligtvis är det det. Jag tycker det är väldigt, en väldigt viktig sak.
Tyckte du att kom det fram någonting nytt med den här vallningen man hade? Några år tidigare när man då besökte platsen igen?
Nej, egentligen så framkom det ju ingenting nytt utan man hade då lämnat en historia. Om man läser det här ordentligt. Man hade lämnat en historia om hur det här hade gått till. Ted Herm hade varit hos sin mamma, fick till samtalet, åker tillbaks va, och åker hem. Och när det här sen, där slutade historien i den första utredningen. Sen när den andra utredningen kom så framkommer att det där var inte riktigt sant. Utan resan hade först gått, så vitt jag kan förstå här, till Ringvägen. Till Margareta Eriksson. Och därifrån sedan ner till Krukmakargatan. Och sen då de här händelserna efter. De är då precis identiskt lika i båda fallen.
Jag läste pappren också att det fanns någonting om någon cigarett som var intressant.
Ja, naturligtvis. Vi försökte analysera bilderna här. Och det är på det sätt då som den här kroppen anträffas, så det är möjligt då att om det har varit arrangerat på något sätt, om det nu skulle ha varit något annat än en stillsamt insomnande, så borde de här cigarettpelarna eller askpelarna från cigaretterna kanske ha rört sig lite grann eller åtminstone smulat sönder, men ingenting synte. Man kunde alltså inte se att någonting hade pågått, att det hade varit något bråk, vilket man då brukar kunna se då man analyserar bilder från brottsplatser eller från såna här platser.
Jag tror inte rätten eller de andra vet vad det här berätta lite mer, vad är en askpelare, vad är det för?
Ja, någon, och där utgår vi från, på den tiden hade vi ju inte DNA på samma sätt som nu, jag tror inte de här fimparna finns kvar, men man får utgå ifrån att det är någon som har rökt ett antal cigaretter och även då lagt dem ifrån sig askfatet, och där de då sannolikt har brunnit ifrån halva kanske och en liten bit till, och så har de slocknat, och där blir då den här askpelaren kvar som blir väldigt skör. Och de var då till synes helt orubbade. De var alltså inte trasade på något sätt.
Okej. Tycker du att med hänsyn till utredningen och vad som fanns redan från början, att det var rimligt att utreda om det var självmord 4 gånger?
Ja, det är lite känsligt, men det tycker jag naturligtvis inte. Utan den första utredningen som gjordes 1982, den bedömer då jag med min kunskap som väldigt grannlaga, noggrann och avslutades på, som jag tycker, korrekt sätt. Sen tycker jag 1984 då på hösten, när man får den här informationen, eller man får en Ann-Katrins pappa som kommer och säger att han inte tror riktigt på det här, han tror att det föreligger någonting annat. Att det är någon då som har rakt henne om livet. Och där är väl också korrekt att ta upp och granska det. Men man skulle kanske ha gjort den här undersökningen då innan man gick vidare. Och försökt fastställa vad är det verkligen som har hänt.
Tycker du att det är rimligt då att, som i det här fallet, att delge tätt misstanke om mord?
Nej, det tycker jag absolut inte.
Och vad ska man ha enligt din uppfattning innan man delger någon misstanke om mord?
Vad ska man bör ju ha ett brott.
Okej.
Okay. Det är väl grunden till det hela. Och det är väl där min slutsats också kom fram, att jag gjorde den här bedömningen att eftersom det inte finns något brott så kan det ju inte finnas någon misstänkt.
Okej. Då har jag ingen mer fråga, tack.
Nej, och inte kollegan på samma sida, nej. Någon fråga från JKs sida?
Ja. Vad blev den här utredningen, vad blev det av? Vad blev slutresultatet?
Slutresultatet blev att den lades ner som då ett självförvållat händelse. Nu skrev jag till åklagaren. Det är en åklagare som är förundersökningsledare och tar alla beslut i det här. Och föreslog då att man skulle avskriva det här som gärningen ej brott, misstänkt okänt. Nu tror jag inte att det blev det. Utan man la ner det här som åter då med brott kan ej styrkas eller någonting sånt där. Men det var i alla fall ärendet avslutades här.
De där ytterligare utredningarna som gjordes, vi har talat om två stycken nu, va? Mm. 85 var väl den andra, för jag förstår. Sen kom det sen två ytterligare utredningar.
Ja, sen gjordes det inte någon riktig utredning, utan någon gång 1991 tror jag det var, som man begärde att man av någon anledning så dök det här ärendet upp igen.
Av vilken?
Jag tror att det var, jag kommer inte ihåg om han var överläkare, Olle Lindqvist i Uppsala, som hade varit till USA och lärt sig det här lite grann om gärningsmannaprofilering. Och det var väl där det här började med de här olika brotten då, att det eventuellt skulle kunna ha något sådant, att det skulle vara en serie brottslighet som pågick i Stockholm vid den här tidpunkten. Och han kom med ett utlåtande och dåvarande chefen för våldsroten, Torin, tror jag skickade ner det här då för att få, nu hade man ju olika rätts eller medicinska uppgifter om vad som hade hänt. Och det skickades då till Köpenhamn till en, ja, jag har namnet här någonstans, Jensen tror jag han hette.
Ja, det behövs kanske inte.
Och då fick man då tillbaka att det var alltså inte, man ansåg inte att då de här Lindqvist tror han hette, uppgifter var speciellt underbyggda, utan att det var rimligt att det var som det vid den första tillfället. Sen tror jag inte det hände någonting mer, utan då lades det här ner igen, det avslutades. Och man gjorde ingen utredning utöver det här. Och jag tror man fick det här då ifrån rättsläkaren utan att egentligen ha öppnat något ärende. Sen hände det inget mer, alltså, förrän de här två tv-programmen kom. Vad jag kan säga.
Någon fjärde utredning kan man inte säga. Skulle det vara den här? Nej, det skulle, skulle det vara din utredning?
Det var väl i så fall min då som var den fjärde. Men det ska låta vara osagt, för det kan väl hända att någon har tittat i de här handlingarna och gjort saker och ting.
Nej.
En annan fråga? Du sa alldeles nyss att du föreslog åklagaren att ärendet skulle skrivas av med motiveringen gärningen är brott. Sen tyckte att du sa misstänkt okänd, men du menar
oskyldig.
Du menar oskyldig, ja. För det är så du har skrivit också i
yttrandet. Och det med tanke på att det fanns ju faktiskt en person här som hade delgivits misstanke. Mm. Och då tyckte jag att det var inte så fint att ha det kvar.
Ja. Då är detta för att avsluta. Tack så mycket för att du kom.